When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Det stämmer alldeles utmärkt.
Och var sitter vi?
Vi sitter nere i vinkällaren innanför källarköket längst nere och längst in på 19 glas i Gamla stan i Stockholm.
Och vilka sitter vi med? Vi sitter här.
Vi sitter med hundratals gamla dammiga flaskor och fem fantastiska IT säger man tekniker eller IT-kompositörer eller vad säger man, IT-konstnärer i långa skägg och med mycket vin i sina händer.
Ja, programmerare.
Ja.
Kan man kalla det. Och det är Agical som då har gått in och räddat hela podden, en kulturgärning.
Ja, det får man verkligen säga. Gör om ni sitter och är vd för ett företag, ta lärdom.
Ja. Och vill man ha någonting som helst programmerat så...
Då ska man, om det så bara är en brödrost man vill programmera eller en stort försäkringsbolags hela verksamhet, så in och ring dem bara.
Ja, och det är agical.se som man går in på. Så kan man se de här skäggiga herrarna också på bild.
Har ni konferens? Kan de ordna grillparten på beachen också?
Ja, det kan de. Speciellt, de är väldigt bra att catera mot finnar.
Ja, och brygga öl kan de.
Ja, kan de också. Så att det, man kan ringa dem för det mesta egentligen. Mm. Vi är tillbaka igen här och vad jag tror kommer hända med det här avsnittet är att vi kommer spränga vallen 1 miljon lyssningar.
Jag trodde du skulle säga att vi skulle spränga den där rekordet att det var längre än 1,5 timme som vi aldrig hade kanske gått igenom.
Ska du köra maratonpodd någon gång? Vi tar en lunch utan slut och så sätter vi igång bandspelaren.
Det är en god idé.
Tills vi går hem.
Ja, eller Henrik går hem.
Tills Henrik går hem. Henrik är ju vår ljudtekniker om vi har några nytillkomna lyssnare. Och vi brukar alltid adressera Henrik. Och jag fick reda på ett svart ögonblick att han klipper bort det i podden.
Är det sant?
Ja.
Jag trodde alla lyssnarna kände honom väldigt, väldigt väl vid det här laget. För vi pratade alltid väldigt mycket om Henrik, om hans grillande och om hans expertis i olika områden. Och så klipper han bort det. Det är fruktansvärt tråkigt.
Jag säger som Carl-Johan Grönqvist, jag är chockerad.
Ja, det är jag också. Det är ju jättetråkigt. Ja.
Men 1 miljon lyssnare, vad gör vi då? Då skålar
det skålar vi. Alltså är det 1 miljon så är det fantastiskt. Om det inte är 1 miljon så får ni ringa er kusin och låta honom också lyssna. Då blir det 1 miljon.
Just det, kusinkluster i Västerås. Mm. Vi har ju fått lite Mackmyra Reserve här med svensk ek som står framför oss här.
Det ser helt fantastiskt ut. Och dessutom har vi fått en liten flaska av en serbisk rakia, eller vad kallar de det där? Mm.
Helt och den här tillverkas helt legalt.
Som alla vet kommer ju ordet av arabiskans arrak, där ar är bestämd form, bara artikeln för saften betyder det egentligen. Och det är därifrån vi fått arrak och rake och alla de här orden som låter ungefär som arrak.
Ja, just det. Och arrak producent, jag vet, var med lansering av en punch för några år sedan. Mm. Och då är det samma arraks, holländska arraks producent som producerat i flera hundra år som levererade.
Ja, det är väldigt fascinerande.
Var till Tegnérs son.
Ja, det är en väldigt bra punch. Ja, en av de lite, bästa på
det är en favorit vi har som är lite mindre socker i också. Jag tror den ligger på 120 gram någonstans.
Ja, precis. Och mycket arrak.
Ja. Vi kommer att prata om Bellman idag bland annat. Men jag kommer från västkusten här nu på morgonen. Har varit nere och jagat och fiskat hummer.
Oh.
Och jag måste säga att fiska hummer idag är inte lätt. Sen 2017 så är det nya regler. Så att den här ryggskölden, Carapax heter den. Mm. Den måste vara 9 centimeter nu. Okay. Det är en ganska stor hummer. Det är över 400 gram. Och de här flykthålen på burarna, de ska vara 6 centimeter. Så att det är nästan så att en liten säl kan simma ut.
Oj då.
Och sen får man bara 6 burar per hummerfiskare.
Nej, men, oj.
Så att vi fick hummer. Men
är hummen en bristvara alltså?
Den är...
Eller är det bara för att jävlas med?
Nej, jävlas är det nog inte. Utan, jag tycker det är bra att man har ett reglerat hummerfiske. Mm. Där vi fiskar så har vi ganska gott om hummer generellt sett. Det finns områden som har sämre längs västkusten. Men det här, för vår del så innebar det att romhonor fick kastas tillbaka och för små humrar.
Nej, alla romhonor?
Ja, alla romhonor går tillbaka.
De är för små eller?
Nej, de är fridlysta.
Oj, men det är väl det som är det godaste?
Ja, men man får inte ens plocka ett litet korn och äta i båten.
Det är helt sinnessjukt. Men du fick bifångst också, såg jag här på Instagram.
Ja, det blev mycket krabbor blir det ju så här år. Så. Mm.
Men du har inte is i din väska och lite krabbor liggande till din kära
poddande min far kamrat. Hade kokat krabbor till dig som inte jag fick med mig på tåget idag.
Och där drog den stämningen.
Ja, och jag får skämmas inför
honom. Skål för din far.
Ja, jag får skämmas inför att jag inte... jag får skämmas för min far för att jag missade att ta med dem. Och jag får skämmas inför dig. Jaha. Tanken var att du skulle ätit krabba som nattamat.
Ja, det hade varit fantastiskt. Ja, jag tycker mycket om krabba. En hustru är ingen krabbfantast, men jag tycker mycket om krabba.
Ja, för mig så är det som gammal krabbfiskare, så är det när man kokar dem och de är ljumna. Och man bara har stått i några timmar i det här stora krabbkoken, mängder av dill. Och man ska koka så att det rinner kondens på rutorna i köket. Och så tar man upp dem när de är ljumna och så äter man dem med... lite rostat bröd, hovmästa så iskall chardonnay.
Jag har en god vän, Manuel, som han är från Chile men studerade mycket i Spanien och träffade sin hustru där och bor i Sverige sedan många år. Katolsk diakon för övrigt. Vi var nere till Santiago en gång på pilgrimsvandring och då lärde han mig att det finns vissa arter av krabbor som har extremt mycket både rom och smör i skalet, men fast de är ganska små. Och då passar de väldigt, väldigt bra att man tar dem och tar av man har dödat dem och så bara tar man av skalet och det lägger man in i ugnen tills det blir väldigt varmt och sen häller man på ett vitt vin som påminner lite grann, det är nästan sherryartat vitt vin.
Lite oxiderat.
Ja, lite oxiderat, precis. Och det blir ju då en soppa och så äter man det som, rör man runt med en sked och äter det direkt som en varm soppa gjord på smöret, rommen och det här vinet då ur skalen.
Dricker man vinet till eller har man annan dryck till?
Man dricker vin till om det är samma. Jo, jag tror faktiskt det var samma vin. Jag tror faktiskt vi bara stängt i och så drack vi av samma vin också till. En del säger ju att man alltid ska dricka ett vin som är snäppet lägre kvalitet än man har. Nej, tvärtom. De brukar säga att man ska ha lägre kvalitet i maten än i glaset. Men jag tror det bara det är skrock.
Jag vet inte om jag nämnt det tidigare, men när jag läste upp i Grythyttan så kokade vi bœuf bourguignon på mängder av olika vinsorter. Och sen så gjorde vi världens matris och så testade vi de här vinerna till och så vidare. Och det där blev ett enda virvar.
Blev det någon stor skillnad? Eller?
Ja, det var några saker som stack ut. Och en bourgogne, en pinot, det var gott till. I och till.
Det är ju det som är det klassiska, så det är inte så konstigt. Man ska ha ganska mycket sprit i också, en bœuf bourguignon. Det finns ju den här, vad heter den? Alltså det är väl Marc de Bourgogne helt enkelt. Det är det som man ska hälla i av den lokala spriten också för att sprita upp det. För att man kokar ju bort mycket av alkoholen.
Just det.
Och man vill ju ha, så på slutet öser man i sprit också, då blir det mycket bättre.
Det har jag missat helt.
Det är nästan all mat lite spritig.
Men jag tänkte det, vi sitter ju nu i Gamla stan och någon som vi vet har gått på de här gatorna och vistas i källarna är ju Carl Michael Bellman.
Ja, den främste skald som Norden bar, som tingnerar sig.
Ja, men det var ju komplext. Bellman, man får tänka Stockholm här på 1700-talet. Mm. Och Stockholm är stort som Växjö, som Sundsvall, 60 000.
På ett sätt, vad gäller invånare är det ju det. Samtidigt är det ju mycket större för att det är ändå härifrån hela Sverige styrs. Det är Sveriges största hamn på den tiden. Det kommer folk från hela världen. Det smäller kanoner, det kommer in holländare och tyskar och franska skutor och de ska lasta om och sen ska det vidare timmer uppifrån norr ska lastas om och vidare ner till kontinenten.
Så det hände mer i Stockholm på 1700-talet än i Växjö en tisdag?
Oerhört mycket mer. Det är ändå fast det är en liten stad så är det en sjudande väldigt liksom mycket liv och väldigt mycket som händer.
Och vem är den här Bellman?
Ja, Bellman är ju en komplex person får man säga. Ska man säga hans bakgrund, han växer upp
förmöget hem.
Ett ganska förmöget hem när han växer upp. Och ganska, de är märkligt nog inte adliga. Och det är lite konstigt för de var det farfar eller farfars far som var rektor för Uppsala universitet. Och på den tiden blev man ju adlad för rätt små ämbetsmanna uppgifter. Det var ju något senare på 1700-talet kunde man till och med kräva, om man bara blivit mellanchef i ett verk, kunde man kräva att bli adlad om man liksom hade rättighet om inte kungen hade tänkt på det själv. Tänkte,
mellanchef på T1 och i NATO idag och kräva en adelstitel.
Ja, precis. Det är lite konstigt. Man vet inte om kanske farfar eller om det var farfars far så helt enkelt bort.
Om man tackat vd på Adjikull eller programmeringsföretaget, ja, då hade man ju direkt armen vid högadel.
Alltså, det vill säga, det var faktiskt det inte så ofta inom det privata, men just som ämbetsman. Men i alla fall, hans morfar var kyrkoherde i Maria församling och därför bodde de där i en väldigt tjusig, elegant boning.
Han hade mängder av syskon.
Ja, det hade han också. Och det är kanske där det talats om att det var ett problem, för det gjorde ju att hans far och mor var väldigt omtyckta. Varma, hjärtliga personer, spirituella. Men pappan lyckades väl inte lika bra ekonomiskt. Han var också ämbetsman, men han nådde inte upp de här som svärfadern och fadern upp i den nivån riktigt. Och det kanske hade hjälpt om generationen innan hade blivit adlad, kanske hade det stått lite möjligare. Men det
lite
gjorde... Och sen
öppnats.
Har de väldigt otur, för att det är den pommerska krigen och det alltså man kan säga att Sverige går ner och... Det har ju sedan länge varit slut på stormaktstiden, men vi åker ner i en svår lågkonjunktur och det sista, eller resten av stormakten försvinner ju liksom de sista besittningarna. Och vi hamnar i en svår lågkonjunktur och en ämbetsman fick ju inte betalt. Och det, som sagt, det var många syskon i generationerna i familjen Bellman
som gjorde att många skulle dela
på arvet. Så han växer upp, när han först är väldigt ung, då har de det gott ställt. Ja. Och han är väldigt, väldigt begåvad, så de har... informatorer delvis till honom som lärde, de som lär honom, en av informatorerna som lär honom att spela på stränginstrument, och han tas in som ämnesvän i en av de här, om det antingen är Vitteresakademin eller Vetenskapsakademin, som alltså var en sorts elitskola för de mest begåvade unga pojkarna i staden. Så han umgicks ju med framförallt övre medelklass, eller som man skulle kalla det idag, alltså högre ståndspersoner, men även högborgerlig nivå, men även faktiskt stiftade bekantskap med den, alltså ungdomar ur adeln. Det är den främre adeln egentligen. Hans första fylla, som han skriver om i sin självbiografi, påbörjade som aldrig blev klar, den skedde på Van der Notska palatset inbjuden hos den holländska ambassaden. Så det var i den typen av miljö han rörde sig. Men sedan kommer ju det här då att föräldrarna gör konkurs, för det är en kristid när väldigt många ämbetsmän och folk har svårt att få det att gå runt. De gör konkurs och blir desavouerade och tvingas lämna liksom hela både Stockholm rent fysiskt, men också de har nog mycket pengar kvar att kunna köpa sig en gård ute i Gnesta. Och där får han bo några år och har fruktansvärt tråkigt.
Men Gnesta känns ju inte så.
Han har lite amorösa historier.
På 2000-talet.
Nej, han har lite amorösa historier. Förlåt, med lite pigor och sådär. Han skriver mycket, har mycket korrespondens med sina vänner.
Han är inte superframgångsrik i början. Han börjar ju som seriös diktare.
Sen kommer han in. Han har ju jättemånga... Han börjar som diktare, men också som ämbetsman. För att på den här tiden så fick man ju inga pengar för att dikta. Mm. Det var ingen som helst inkomstkälla, utan man diktade de flesta på 1700-talet. De skrev dikter för att göra sig bemärkta hos kungen och framstående personer. Och när de väl fått sina fina jobb, då slutade de att skriva poesi. Mm. Så är det många av våra stora poeter från den här tiden. Sen fanns det en annan typ av poeter.
Det var ett sätt att få uppmärksamhet.
Ja, om du tillhörde ämbetsmannaklassen. Om du däremot var en liten enklare, kanske en vanlig bondson med stor begåvning för poesi, då kanske du kunde, eller en vanlig, då kunde du försörja dig som tillfällighetsdiktare, som man skrev dikter till bröllop och begravningar och lite andra tillställningar och fick betalt då, ofta i mat och husrum några dagar, i bästa fall någon liten slant och sprit naturligtvis, och på det viset
var man populär hos kvinnorna som diktare. Var det lite grann som den här långhåriga killen som tar fram gitarren när man sitter runt elden och har det trevligt och har en tjej på gång? Och
det beror lite grann på vilken diktare det var. Det var inte kanske som, jag tror inte den här gravpoeten eller bröllopspoeten kanske självklart var populär hos alla. En och annan naturligtvis gick säkert igång.
Nekrofil.
Ja, men Bellman var ju populär, får man ju säga. För han hade ju, men det han gör är att han lite grann, han försöker förena de här två sidorna. Han försöker både förena den här folkliga, lite mer poeten som lever på folk som betalar honom faktiskt för hans uppträdanden.
Ja. Och han är en stor estradör.
Han är otroligt rolig, underhållande närvaro. Och han blandar ju högt och lågt, så han gör ju både otroligt finstämd vacker diktning. Och sen när han är ung så är det en hel del under bältet skämt och ganska grova grejer i umgängeslivet också, vilket gör att han blir ju något av både en poet som faktiskt, han blir ju kunglig sekreterare. Vilket
det är Gustav att han, den tredje.
Ja, Gustav den tredje ger ju honom han får ju betalt liksom en lön att leva på utan att han behöver gå dit egentligen till jobbet.
För han stödjer ju Gustav den tredjes statskupp.
Ja, gör han.
Och hamnar i hans gunst då. Ja.
Så han får pengarna, men samtidigt så han är både en respekterad person med en respekterad bakgrund, men andra sen konkursen som lite förstört. Men han är också lite av den här parodiska hovnarren, kan man säga.
Men lite grann som en kulturell Eddie Medusa, eller?
Nej, det tycker jag är över det, för han är ju alltid rätt genial ändå.
Ja.
Alltså det, jag kan själv känna igen mig utan att ha hans begåvning, men på en låg liten tusen snäpp längre ner, att det är inte så lätt att både vara den som liksom gör en video där man smälter ost och slevar i sig och försöka skriva en seriöst essäsamling med kulturella och filosofiska pretensioner.
Kan du känna ett släktskap där med
jag kan den. Absolut känna ett släktskap. Sen är han en miljard gånger mer begåvad på både underhållningen och den stora poesin. Men jag tror att det har alltid varit svårt att vara allting på en gång. Och Bellman kan inte heller välja. Han vill också både vara seriös och bli tagen på allvar för allvarliga.
Ja.
Och få publikens jubel, även om han måste använda de lägsta möjliga humorn. Alltså han var ju inpiskad inför en av riksdagarna. Gustav den tredje uppdrog honom, och han var ju perfekt att få hela bondeståndet på Gustavs sida, för att han söp ju med dem, han drog stories, och det är efter det som det spred sig, så att det liksom på minsta någonstans i Norrlands inland liksom kan det finnas så här väggmålningar där de skriver om så här, firar Bellman sin födelsedag, så ser man någon som bara står och super så där. För att alltså långt utanför de grenar där de andra poeterna blev kända, blev Bellman känd via alla de här riksdagsmännen som han hade.
Kan du känna närhet till honom där också, hans sätt att hans förhållande till alkoholen som...
Absolut, man ska väl säga att vid den här tiden så dracks det väldigt mycket mer än idag, om vi talar om Stockholm, ämbetsmän, den miljön. Och om man ska gå överhuvudtaget på både hans själv och folk omkring honom, så söp ju inte Bellman mer än genomsnittet. Mm. Han drack nog ganska i samklang med dem, som ung ganska mycket, och när han började bli lite äldre så höll han sig ganska måttligt för att vara 1700-talet Stockholm.
Uh-huh.
Men däremot, så det han är ju en expert på att se både glädjen och tragiken i alkoholen. Han ser alla de här försupna ämbetsmännen som precis drabbats av samma lågkonjunktur som hans föräldrar. De är krossade av precis samma grund, lika egentligen utan deras eget fel. Det var en otrolig otur i tiden. Och de sitter, jag menar, en urmakare som darrar som är så för supen att han darrar och inte ens kan liksom stoppa in ett kugghjul stort som en meter eller någonting
längre.
Men
var inte Fredman hovurmakare?
Jo, han var hovurmakare.
Och söp bort allting.
Så det heter ju utan verkstad. Ja. Eget, för han är ju inte ens eget fickur längre. Liksom. Han är så försupen.
För att de här personerna som han använder, de är ju riktiga. Ulla Winblad var
många av dem är. Ulla Winblad är ju ett annat namn han tagit. Hon är ju inte, man brukar vilja se henne som helt rejäl, men det är ju bara för att han har tagit... Man likställer henne ju med en person i hans närhet. Men han har ändå valt ett annat namn, om man får säga att det är väldigt fritt tolkat. Och det gäller väl Fredman också. Det har ju inte så många likheter med dem som egentligen var personerna. Men han inspireras när han är ung och kommer tillbaka från Gnesta till Stockholm av att han ser de här förstörda individerna, hur de lever sitt liv på de sämsta krogen. Ofta sitter han i en hörn och dricker svagdricka och antecknar. Supergör han med sina egna vänner, men han är på de här ställena.
Så han är lite som Rocky, sån här betraktare.
Ja, han är helt klart en journalist eller en betraktare. Och det är mycket det han sen fortsätter att skriva om hela livet, fast det blir allt elegantare och allt snyggare och allt bättre. Så är han oerhört tagen av det här. Och sen har han ju han är ju en person som uppenbart måste ha funnit enorm glädje i alkoholen. För han kan ju beskriva rusets otroliga lycka. Men han har ju också uppenbart sett många alkoholister omkring sig som kan beskriva liksom som den här klassiska akt min moder. När Fredman vaknar i rännstenen och är fruktansvärt bakfull och trasig och har legat hela natten där på hårda kullerstenar och börjar liksom förbanna modern för att hon låtit fadern komma till så att han har behövt liksom bli en människa. Ja. Och han nöjer sig inte med det, utan han kommer ju liksom fram till att liksom, han vill även, han förbannar ju till och med snickaren som tagit ner som har byggt sängen eller bordet där föräldrarna hade sen då kärleksakt som gjorde att, och till och med personen som planerade trädet, han som har fällt trädet som gjorde den här förbannade möbeln av så att hans föräldrar behövde komma till och han behövde födas till denna bittra, vidriga värld. Det är liksom, och sen när han väl får sprit i sig så är allt underbart och han vill liksom dricka brorskål med sin pappa, och vilket den här tiden är otroligt med man har hierarkier och auktoritet, så var det otroligt parodiskt att man skulle bli kompis med sin far.
Men han skriver ju mycket om rännstenen och han skapar ju den här fiktiva orden.
Backeorden.
Och för att bli invald då i backeorden, den fanns ju inte. Nej. Så skulle man ha blivit synlig offentlig 2 gånger i en rännsten.
Kvarliggande. Och det där är en parodi på Kungliga svärdsorden. För där heter det att man 2 gånger inför allas åsyn ska ha blivit kvarliggande utan att kunna ta sig från sin position i fält. Man ska bli så skadad 2 gånger att man inte själv kan ta sig från marken. Och då driver han med det att man har supit så att man inför allas åsyn blir kvarliggande i rännstenen utan att kunna ta sig från platsen själv. Och det är ju oerhört dråpligt. Idag är ingen jäkel som kommer ihåg vad Kungliga svärdsordens, vad man får den för. Men alla kommer ihåg backeordens regler.
Den är enklare att komma ihåg.
Bellman var med i massa ordenssällskap själv, jag tror ett 10-tal, och var väldigt förtjust i det, men samtidigt var han inte en person som gick in med, han gick med i många, men han var inte sådär så att han orkade gå upp och få höga ämbeten och sådär, utan han gick dit ibland och tyckte det var roligt, men inte en av de här som liksom konstruerade och byggde och.
För sen gick det ut för honom när Gustav III blev skjuten.
Det gick ut för med men hela kulturlivet.
Han tappade ju sin
inte fullt så illa som möjligt. Han blev av med sin beskyddare, men han var faktiskt en av de få som inte förlorade sin inkomst. Ja. Även efter Karl XIII tagit över fortsatte faktiskt Bellman, fick fortfarande sin lön. Majoriteten av gustavianska poeterna och så blev helt. Så, och han fick ändå en hel del uppmärksamhet. Han fick lite revansch. Jag menar, till slut kom ju äntligen hans epistlar och sånger tryckta, även om det inte var en jätteekonomisk grej, så var det ändå blev han upptagen i Musikaliska akademin eller fick han en medalj, men i alla fall det blev en del hedersbetygelser. Så jag ska inte säga att det gick ut för helt så. Hans ekonomi var bättre bättre mot slutet av livet faktiskt.
Men han åkte in i finkan i slutet där.
Ja, till slut blev han ju bysatt ändå igen. Och han hade ju, i ungdomen hade han ju fått fly till Norge. Fast man vet aldrig om han kom till Norge. Men man tror det numera. Ett tag trodde man alltid bara han låtsades. För att göra upp affärerna. Men han hade ju, men man levde ju på kredit vid den här tiden. Och det var hårdare tider igen. Och så han blev bysatt till slut. Och... han blev inte bysatt så länge. Man blev ofta bysatt rätt regelbundet som för att kreditörerna tröttnade. Och då bysatte de dem någon månad för att de skulle lida och må dåligt. Och så skulle de då vara lite mer mjuka när de kom ut och verkligen ordna upp det. Ja. Kanske låna av någon svåger eller något. Väl, man hade en rätt förmögen svåger som hjälpte honom en hel del.
Men han strök med efter sista...
Ja, han hade ju lungsot. Och det var naturligtvis inte bra att sitta med lungsoten i det där mörka. Så till slut
kallt och mörkt och
så det bidrog. Men sen när han hade dött... Man vet inte, lungsot som diagnos kan både vara tuberkulos och lungcancer. Han var ju kedjerökare från det han var...
Mycket pipor.
Mycket ung, det var piprökning.
Kritpipor.
Kritpipor, precis. Hans första gång han rökte var faktiskt han enligt honom själv, så gick han ner och gick ut med Skeppsbron. Och så träffar han en skeppare som just kommit in någonstans nere från kontinenten som känner hans far, som ju nu stackaren är Borgnesta. Och han bjuds som bord, han blir bjuden på punch. De har liksom färsk arrak nere från Holland och citroner som någon annan skuta haft med från Söderhavet eller Sydeuropa. Och socker och grejer, och de dricker punch. Och då får han en pipa. Mm. För han får en pipa och han får en tobakspung med färsk importerad tobak.
Och de sitter där
och röker och dricker punch. Punch. Och sen slås ju han ut här under kvällen. Han var ganska ung då liksom, i övre ton, eller mellersta tonåren tror jag. Och så vaknar han och alla är borta. De har väl stuckit och jobbat och hämtat och grejer. Och så han kliver ut och allting är lite suddigt. Han känner inte igen sig. Så tittar han upp mot Storkyrkans torn och det ser helt fel ut. Och till slut så inser han att han
är i Gnesta.
Nej, han är i... Vad heter det där Fermenta låg?
Fermenta, ja. Jag tänker på...
Strängnäs!
Strängnäs.
Då är han i Strängnäs istället.
Men det är ju inte så långt från Gnesta.
Nej, det är inte så långt från Gnesta. Så han får hyra någon kusk och ta sig tillbaka. Men sen dess säger sig att han alltid rökte. Mm. Så det kan mycket väl ha varit lungcancer. Och då var det väl ingen större skillnad om han varit bysatt eller inte. Men var det tuberkulos å andra sidan så är det någonting som förvärras av att det var en fuktig källare i några månader.
Ska vi ta en liten guitar till
Det tycker jag. Till Bellman. Bellman.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag hade tänkt att fortsätta här med Bellmans mat, men vi inser att det får bli ett helt eget poddavsnitt.
Ja, det får det bli. Vi får återvända till Gamla stan.
Men istället så får vi Peter Bennesons mat, som är också i Gamla stan här. Du flyttade ju hit för 10 år sedan, öppnade du ditt ställe.
11 år och snart 3 månader. Mm.
Och det är gammal krogräv får man ju kalla dig.
Ja, om inte räv så gammal.
Men när du öppnade här för 11 år sedan i Gamla stan så fanns det bara turistrestauranger.
Det kan man säga. Eller fällor. Turistfällor.
Turistfällor. Och så öppnade du en restaurang. Hög kvalitet, en kvarterskrog med ambitioner och en vinbar blir det ju också förknippat med.
Tanken var en restaurang som jag ville besöka själv varje dag. Men det blev också synonymt med vinbaren. Egentligen så kanske vinbaren tog större plats än vad restaurangen fick göra. Kanske gör också med att jag serverade viner som ingen annan.
Det finns ju en enorm vinlista här, alltså i kvalitet mätt.
Det som jag ville slå ett slag för, eller servera rättare sagt, var ju viner som var av en typ som inte var så vanliga på marknaden. Den industrialiserade vinmakningen hade ätit upp det hela.
Mindre äkta producenter.
Ja, och man kan väl säga att vinerna som jag serverar är viner som är gjorda utan för mycket påverkan av människan. De kallas ibland för naturliga viner. Det är en svår definition, för det finns egentligen ingenting som är naturvin, utan det är ett förhållningssätt till hur man brukar jorden, men framförallt vad man gör i vineriet. En bra omskrivning var att naturliga viner är det som där vinerna kommer till i naturen och inte i källaren.
Just det. Och idag så, du serverar ju fler, det är en meny per kväll. Och den är skapad för att passa med vin.
Ja, laga mat till vinerna, eller vi sätter vin till maten. Det är väl en ganska klassiskt sätt att göra det, men vinet har en väldigt stor roll, men inte kanske som alltså gängse fine dining upplevelse där det ska gifta sig på ett sätt som gör att man kanske kan uppleva någon form av nirvana. Och det är väldigt väldigt, väldigt pretentiöst ibland. Det är ju alltid en smaksak, men det kan också bli, var det här verkligen perfekt kombinerat? Sommeliären ska vara som sagt orkesterledare eller dirigent.
Ja.
Jag har alltid tyckt att det kan vara intressant med vin som skapar någon sorts friktion. Från början i glaset, när innan du har fått maten, så kan den te sig också lite, inte bara spännande utan lite skrämmande. Det har hänt många gånger att man har varit med om hela middagen och inte först man gick man och man, utan när man gick från middagen så sa det var ju riktigt bra när vi väl fick mat.
Ja.
Och när vinet är lite skrämmande så är det också så att det är uppmärksam på vad det är frågan om. En vinupplevelse där allting flyter harmoniskt tillsammans med maten, man kan berömma det, helheten, och att
sommeliären och kocken, en dissonans.
Ja, till att börja med jag tänkte mer som en brottning. Alltså man tar tag i varandra, det är friktion tills man rullar runt, då är det ju en harmonisk kullerbytta. Och när det ger en smakupplevelse som sträcker sig längre, det ger en diskussion, det ger en nytt sätt att se kanske på världen.
Ja. Och du har ju en meny per kväll. Hur många rätter är det?
Fem är det då.
Ja. Och det är inga vita dukar, utan det här är, finns inget som är avskräckande med att komma innanför dörren här, eller?
Nej, det skulle vara jag.
Edvard som är väldigt duktig på att beskriva vad som händer i radio. Hur skulle du beskriva Peter?
Ja, det är som någonting tusen år tillbaka som skulle kunna komma springande, antingen med en dryckesbägare eller ett långt svärd mot dig.
Jag kommer med drycken.
Och idag så är det öppet torsdagar och fredagar.
Ja,
för
lunch.
Just det, för lunchen. Jag tänkte börja där. Och din ärtsoppa, tanken där. Vi pratade ärtsoppa förra avsnittet.
Ärtsoppa är viktigt för mig. Det var det första jag serverade här och kommer bli det sista. Jag tycker att ärtsoppan har utvecklats inte bara här, men kanske till det bästa. Från gröt till soppa. Ärtorna bör ha lite al dente karaktär, tycker jag. Och buljongen är ju det viktigaste i en soppa, så att den ska ju vara en smakrik upplevelse. Och korv och fläsk, ja, fläsket från fläskläget som vi kokar ärtorna i, den är en viktig ingrediens, säger jag. Idag har jag gjort många olika korvar under tiden, men vi har serverat linderödsvinskorv för att den är så god och kanske världsbäst idag. Men vad man nu har i ärtsoppan kan ju vara varierande. Vi har haft friterade grisöron på toppen för att ställa till det. Grisfot, det var inte lika populärt.
Edvard fick något drömst i blicken här. Men ni öppnade klockan 13:00, för att jag vet det.
Ja, det var ju så att jag serverade lunch måndag till lördag, tisdag till lördag i 11 år, klockan 12. Det är en klassisk tid. Det är som att komma till en oas, men det är ändå stressigt i slutet av lunchen och det ska mycket ska hinnas med under den där timmen. Och när jag inte ville göra det på det sättet längre så bestämde jag för att då måste jag sätta en liten skillnad. Och idag så kommer det ju då till lunchen de som är mat- och vinintresserade för att de tar sig tid. Ja. Jag vet att de andra som inte har tid då kanske blev lite ledsna i början, men nu kommer de förhoppningsvis ta sig tid. Och det är inte heller så att man blandar ihop det som var förr med det som är nu. Det är inte så stor skillnad på ärtsoppan, men det är en annan tanke.
Men och kvällsmenyn serverar du från?
Från 17.
Ja. Mm. Sen har du barmeny också.
Ja.
Och om man inte har tid att äta en femrätter.
Och inte lust. Så det finns möjlighet att slinka in bara på en mumsbit. Ja. Och vill man ha mera så kan man addera.
Vi ska alldeles strax här få möjlighet att börja provsmaka. Jag vet, Edvard, du är hungrig.
Mm. Jag är mycket hungrig.
Hur hungrig är du 1-10?
Jag är nog uppe i 8. Där 9 är när jag börjar bli elak mot folk.
Så det är väldigt högt upp på Richterskalan just nu. Stort tack för att du var med, Peter.
Ja,
och tack för att vi får vara här och spela in.
Ja. Tack så mycket. Tack för att ni kommer hit.
Första gången jag var här var faktiskt 10 år sedan. Så då hade det väl bara funnits något år. Då var när jag gjorde Stjärnkockarna i TV3. Och precis lärt känna Lisa Förre Vinblad som är en av de fyra som satt i juryn.
Som är en matlegend i Sverige.
En matlegend, verkligen. Och dessutom den som matchmaker som satt tillsammans med mig och min hustru lite senare. Ja. Men vi var här och hade bokat för att äta lunch innan inspelningen av typ 3:e, 4:e avsnittet. För vi hade redan då blivit kamrater. Och det var hennes stamställe, ett av hennes riktiga favoritställen. Och det visade sig när vi satt här åt lunch att det var hennes födelsedag. Så då kunde vi inte bara äta, utan då var vi tvungna att börja ta in massa vin.
Det är gamla regler.
Vi slutade med att vi kom i ett ganska så här glatt tillstånd till inspelningen sen ute i Frihamnen.
Ja, men det största, mest imponerande handlingen du har gjort i mina ögon, det är efter vi åt Chef's Table på AG. Och du åkte direkt på inspelningen hos Filip och Fredrik.
Ja, just det. Det var en av de bisarraste. Det var någonting jag skulle prova olika bakelser.
Det var cupcakes som du...
Cupcakes var det, ja.
Det är enda gången jag sett dig kasta mat.
Ja, det gör jag aldrig annars.
Och så fick du sån ångest efteråt.
Ja, det måste titta på det där. Det var många år sedan. Ja. Men man fördelen med sen inspelning, direktsändning, är att man kan ha hunnit få lite is innan.
Ja, så är det. Och där har vi fått in första serveringen på 19 glas. Mm. I glasen kan vi nämna att vi har en Val Frisson, en Pinot Noir, alltså en Blanc de Noir som det heter på champagnespråk. Mm. Att man gör ett vitt vin, en vit champagne med... röda druvor.
Mm, han är Weisserspert på Gundersekt, skulle vi tyskarna säga.
Om man översätter det.
Eller en Weisserspert på Gundersekt.
Och vad har vi framför oss igen?
Vi har framför oss ett litet fat med 5 trevliga små musslor. En dillkvist och i mitten någonting vitt. Ibland när man börjar äta sånt här så blir man tillhyfsad, för då ska de komma hela buljongen över. Men jag tror väl att vi ska äta det som det är nu.
Det ser ut som att buljongen är här. Och vill ha lite nybakat bröd till.
Ja, en liten bit. Jag är ju försiktig med kolhydrater, men en liten hörna.
Vi börjar där.
Det doftar så väldigt gott.
Det känns som att vi är tillbaka nu.
Det är vi.
Första 1 miljon lyssnare och vi har första serveringen.
Ja, det är underbart.
Jag har bestämt mig för att börja snusa idag igen. Ja. Ja, men jag slutade i 25 år och så lyckas jag sluta efter mycket om och men. Så inser jag att livet är inte lika roligt längre. Jag tänkte att vi skulle ta och passa på och besvara lite lyssnarfrågor eftersom vi ligger enormt efter nu och det är mer kaos än vanligt bland dem. Och då har vi den här frågan som vi flaggade för förra episoden, en liten cliffhanger. Västerbottenost, Västerbottensost. Och det är från Mattias i Umeå. Hej, jag vill börja med att tacka för en fantastisk podd och även önska att ni gör ett avsnitt om svensk whisky. Och det är inte möjligt. Vi sitter ju här med lite mackmyra framför oss. Bland annat. Har lyssnat på samtliga avsnitt och det är en sak som stört mig. Flera gånger har ni sagt Västerbottenost. Västerbotten är ett län och ett landskap. Det korrekta produktnamnet är Västerbottensost. Min sambo blir så gott som aldrig arg eller upprörd, förutom när hon i diverse matlagningsprogram hör det felaktiga produktnamnet. Hon slår av podden eller tvn. Kan ha att göra med att hon tidigare hade som arbetsuppgift att kontakta det som inte använde sig av korrekt produktnamn. Ett vanligt yrke. Inte helt oväntat har vi kopplingar till Västerbotten. Tack för en bra podd, Mattias Umeå. Mm.
Ja, och det här är kanske...
Jag måste bara säga, jag gillar när du börjar med ja. Då vet man att det kommer något bra.
Det här är kanske något av det fånigaste jag vet överhuvudtaget. När jag kan dra exemplet Tetra Pak, de gör en väldigt, om man skriver, det finns massa ordböcker och liknande där Tetra Pak tar sig upp som ett vanligt substantiv som beskriver en pappförpackning som innehåller vätska, och det vill ju inte företaget Tetra Pak, men uppenbart vill de ha kunder som hatar dem. För om man då använder Tetra Pak på det här viset, då ringer deras marknadsavdelning och skäller ut den och låtsas att de har rätt att styra människors språk. Men de kan inte styra om det står i akademin att det är en pappförpackning. De kan inte styra vilken ordbok det står. De kan inte styra vad som händer. Det enda som gör är att man alltid måste nämna Tetra Pak i varenda jävla text och skriva, det var Tetra Pak. Tendrack mjölk eller Tetra Pak av ett spanskt fabrikat måste man skriva varje gång, för att man skriver om helt andra saker. För att man avskyr detta företag mer än allt i hela världen. För att man tyckte det var ett bra företag. För att det är så... Man blir så förbannad över dessa nazister som ringer och ska styra vanliga människors språk och tro att de har den makten. Och då kan man älska Västerbottenost.
Det gör vi båda två.
Vi älskar det som ost, vi älskar det som produkt. Och allting var ju helt frid och fröjd när det hette Burträskost. För då förstod de att man kan inte säga Burträskost, för det går inte att uttala. Utan då sa man Burträskost och lät genet i västret försvinna. Och det vet de mycket väl om. Men det hette ju också ett annan sak. Det hette ju Västerbottens sötmjölksost. Och det går ju jättebra att säga för det två ord, Västerbottens sötmjölksost. Men när du sätter ihop det, när de förkortade det här till Västerbottens ost,
ja, det är fruktansvärt
då
svårt
går
att
det
säga.
Inte längre att uttala. Det är ju därför vi säger cheddarost. Vi säger inte cheddarsost, vi säger östgötaost. Vi säger inte östgötasost, vi säger rockforost. Vi säger inte rockforsost. Ja, vi säger smålandsost, men det är för att smålandsost faktiskt går lättare att säga än smålandost. Och boxholmsost går lättare. Det är uttalet som måste förstöra. Och det är framförallt ingenting de ska lägga sig i. Alltså tänk er själva tanken, om du var gift med en fransyska som hade jobbat för en champagnebolag eller för stora champagnekollektivet nere i Frankrike. Och varje gång någon säger, nu ska vi dricka champagne, så rusar hon och ska, nu champagne, landskapet där man gör det, det heter champagnevin, nej det heter champagnesvin. Alltså det, tror ni någon, det skulle inte finnas någon romantik i champagne. Ingen skulle dricka champagne vid romantiska tillfällen. Man skulle dricka det när man ville straffa någon. För då måste man säga champagnesvin, säger det du, champagnesvin, ditt hjärta, champagnesvin. Och så skulle man tvinga i dem det där i tortyrsammanhang, långt ner i källarhårdor. Och precis så gör ni med Västerbottenosten. Kan vi inte få rätter man älskar, om man tycker någonting är otroligt gott, då vill man ha ett smeknamn på det. Då säger man inte cheddarost och allra minst cheddarsost, man säger bara cheddar. Ja. Man säger inte rockfrost, man säger rockfa. Man säger inte champagnevin, man säger champagne. Man säger... Och när vi då säger Västerbotten för att vi älskar denna produkt, då ringer de ner för att de har anställt 10 dårar på marknadsavdelningen och säger, ni ska inte köpa vår produkt, ni ska inte äta den, vi vill gå i konkurs, det enda vi vill att ni ska lida, för det enda viktiga är att det ska heta exakt det vi har bestämt i lagen att det ska heta, och vi ska slå er upp sparken och förstöra hela era liv om ni inte säger Västerbottens ost. Och hur romantiskt är det då att äta denna ost som man älskar och kallar Västerbotten? Jag var tvungen att skriva, jag har extra lagt in min senaste bok, kom för en månad sedan. Jag skriver extra Västerbotten ost som ett ord, bara för att jävlas med de där Alltså det är en, antingen måste jag sluta äta eller också måste jag liksom ha en kampanj och försöka säga det fel så många gånger som möjligt, för ni har inte rätt att göra det här med mitt liv. Ni har inte rätt att gå in i mitt liv på det här viset och styra mitt språk och liksom att min tunga ska ha trådar som är någon marinettdockor som bara sliter den hit och dit. Och jag ska få till det Västerbottensost. Det är inget roligt. Så, nej, jag förstår att du tycker om din hustru. Och hon kan ha haft ett jobb som inte var så moraliskt och inte var så bra. Men hon har lämnat det. Ta henne till KBT, det kan funka. Och försök vänja bort det här. Få bort det här att hon liksom måste stänga av tvn och skrika. Hon jobbar inte ens med det längre. Kan inte bara tycka om osten och låta oss få kalla den vad vi vill. Välkommen. Det var ett kort svar, men det är mitt svar.
Välkommen till Edvard Bloms smörgåsbord. Podden är tillbaka. Skål!
Skål!
Och som ni förstod här på våran synpunkter kring Västerbottenosten så var Edvard väldigt hungrig. Och nu så har vi ätit, Edvard.
Vi har ätit och druckit de mest fantastiska viner och underbara rätter i denna måltid. Och känner oss lika lyckliga som stenarna i väggarna.
Och vi älskar Västerbottenost lika mycket sen tidigare.
Underbart.
Om vi ska summera lite grann vad vi ätit här. Vi hade en buffelmozzarella från Uppland. Från buffelmaja, en svensk med viken tomater.
Jätteroligt med att vi har svensk buffelmozzarella. Och till den hade vi...
Ett galet vin, en blandning, en gewürztraminer och pinot gris.
Med skalen kvar och mycket, mycket gäst kvar.
Och det, vi har pratat mycket om damtvåler, blommiga badrum och
det var
handsalver.
Rosor och viol, och det var citrus och det var vinäger, det var allt i det hela. Det var liksom, vi kunde inte ens avgöra med ett vin först. Det var nästan lika mycket som en gös, alltså lagrad belgisk öl, som en viss, eller en väldigt lyxesider eller
och det är persikor och
vin och det är väldigt fantastiskt vin.
Och sen efter det så fick vi en jordärtskockssoppa med lite rökt lax och lite potatischips som var gudomligt.
Men det var väl inte den vi drack det här vinet? Nej. Vi måste ha druckit något annat till, var det inte det?
Nej, det var till vikentomaterna.
Ja, sen det kom den en väldigt bra
vit bourgogne
som hade väldigt mycket tryck och du sa att den hade mycket av sin terroir.
Otroligt mycket med flintstenar och nu det allra sista här innan vi kommer tacka för oss.
Vi kommer äta och dricka vidare, men vi kommer inte, vår ljudtekniker Henrik som är så duktig. Som
vi kommer alltid äta och dricka
han
vidare.
Han kommer gå hem till sin stackars dotter som har väntat på sin sushi i flera timmar.
Ja, vi har lite dåligt samvete där.
Ja, det har vi, men inte så mycket.
Och nu har vi fått in
samvete är väldigt hårt när man inte är mätt och brusad. Ja,
och då har vi ett lammlägg det sista.
Det har vi.
Med små färska mini-champinjoner och det är lite fläder bär här, de här mörka som kommer sist på säsongen.
Nej,
efter
det var kaviar, men det...
Och mycket lammjuice.
Ja, underbart.
Ska vi ta och tacka för oss här och tacka 19 glas.
Ja, är det en bourgogne eller vad är det vi dricker?
Ja. Nu fick vi en så mycket som sydafrikansk GSM. Gnache, Sram och Verde.
Som legat på amforer, precis som i gamla Grekland och som man normalt sett är känt från Georgien i årtusenden.
Exakt.
Man gräver ner i lertunnor helt enkelt i jorden.
Tack för att ni lyssnar och enormt stort tack till Agicals, våran favorit.
Otroligt tack för att de betalade och för att de har suttit med oss här ikväll och kommer fortsätta sitta med oss. I väldigt, väldigt trevligt.
Och handsken är kastad. Fler företag får gärna komma in.
Ja, men väldigt gärna gillar ni oss och vill att vi ska fortsätta, så varför inte komma in och sponsra en liten kväll och sätta sig med oss och dricka och prata och lyssna på oss.
Stort tack. Skål!
Skål!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.